Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bookmakers, Norrtälje Tidnings poddradio om böcker. Och idag sitter jag, Margareta Levin Blekastad, och min kollega Kim Nilsson i studion tillsammans med författaren och journalisten Erik Eriksson från Grisslehamn. Välkommen Erik.
Välkommen.
Tack ska ni ha, trevligt att vara här. Mm.
Och du har ju skrivit ganska många böcker.
Ja, det är nästan fler än jag kan hålla reda på för det här laget. Jag får titta efter på en sån här lista som står på böckernas insida i början där. Så står jag, jaha, den där gamla boken, har jag skrivit den? Ja, ja.
Bland annat har du skrivit en väldigt omtyckt serie som utspelar sig i Grisslehamn. Krig och kärlek i Grisslehamn.
Ja.
Men nu är du aktuell med en ny bok i en annan serie. Din senaste bokserie. Och den kommer ut om ett par veckor.
Ja, början av juni ska den komma.
Och den heter Eldens tid och isens dagar. Berätta om boken.
Ja, det här är då del 3 i en serie som handlar om en grupp människor från andra världskriget och sen framåt några årtionden. Det var den där årtiondena när det var sån fart i Sverige. Det hände så mycket. Sverige gick på högvarv efter krig och vår ekonomi bara dånade. Alla hade jobb och allt sådant. Det är den tiden. Och då
och
får man följa
en serie. Serien börjar på 40-talet,
ja,
eller hur?
Och då
man får följa en person som heter Johan.
Ja, det heter huvudpersonen och... Jag har lånat rätt mycket av mig själv till honom. Det är ingen självbiografi, men jag har lånat ut ganska mycket av det jag själv har varit med om.
Och hur långt, var är vi tidsmässigt i den nya romanen?
Den tredje delen, Eldens tid och isens dagar, den utspelas under 60-talets sista år. Huvudvikt vid 1968, året när allting hände.
Säger ni som var med på det?
Vi som är tillräckligt gamla för att ha varit unga då. Och ni andra här runt mikrofonen, ni var väl nästan inte födda då? Ja.
Vad säger du, Kim?
Nej, jag var nog inte född då. Det dröjde 15 år till.
Och du, Margareta, var
nej,
liten.
Jag var född, men jag var liten.
Ja, du var småunge.
Ja.
Ja, var det då. Nej, jag var tillräckligt gammal för att ha varit med om det märkliga året 1968. Som vi började med studentrevolterna i Paris. Och sen kårhusockupationen i Stockholm. Och sen den ryska eller sovjetiska inmarschen i Tjeckoslovakien. Sovjets tanks och trupper gick in och kvävde ansatsen till det som kallades för socialism med mänskligt ansikte.
Pragvåren.
Ja, exakt, Pragvåren under ledaren Dubček. Ryssarna manglade in och satte sig på detta. Och sen så kommer OS i Mexico City på hösten.
Just det, men det minns jag ju.
Den världsberömda bilden av de två amerikanska svarta löparna. John Carlos och
Tommy Smith
som kom etta och trea på 200 meter. Och när de står på prispallen så har de båda på sig, har delat på ett par svarta handskar.
Ja.
Som de har på höger respektive och så... sträcker de upp knuten näve, kampsymbol. Mm. Och det här var ju
en väldigt stor skandal, ja, det var väldigt omskrivet på sin
i
tid.
Sportens värld, idrott och politik hörde inte ihop då. Nu hör det ihop mera. Vi har en debatt just nu, vad är det lämpligt att lägga hockey-VM
i Vitryssland
med tanke på det landets politik.
Men å andra sidan har vi hockey-VM
ja,
i Vitryssland.
Ja, det har vi. Men då var det inte ens en fråga.
Nej.
Men så kommer Mexiko och USA revolterar ju. De svarta rörelserna går fram och det är ju strider i amerikanska städer. Det är ju så. Och Black Panther-rörelsen och allt det där.
De var ju en del av
Black Panther-rörelsen. Och då ställer de här gammarna på prispallen och signalerar med knutna nävar med svarta handskar på att vi stöder medborgarskampen i USA. Vi stöder Black Panthers. Och Sveriges Television, morgonsändningar dagen efter, sände inte den bilden. Aftonbladet gjorde en stor grej av det. Och ställde frågor, varför sände inte det där? Aftonbladet var ju för, de stödde den här rörelsen.
Men det här är den tidsmässiga fond som din berättelse utspelar sig i. Men dina personer då, Johan, var befinner han sig i livet under det här skedet?
Han är då reporter på Aftonbladet. Och
Bor i Stockholm, reporter på Aftonbladet.
Bor i Stockholm, en liten lägenhet i en söderförort. Han läser på universitetet också lite grann till och från. Och han kommer med i en studentgrupp som intresserar sig för Vietnamfrågan. Och de går in för att vara de som vet bäst genom att läsa alla böcker. Jag var själv med i en sån grupp. Vår ambition var att slå motståndarna med fakta. Mm. Inte så mycket med argument, politiska argument, men med fakta. Mm. Vi läste allt som fanns, svenska böcker, det var inte så många. Vi skaffade böcker från England, Frankrike, Amerika, USA inte minst. Avhandlingar från amerikanska universitet, för där fanns ju kunskap.
Men är det en samhälls... samhällsskildring eller är det mer
en den utspelas person mot bakgrunden av den tiden.
Men det är en kärleksroman
och sen
eller
så
vad?
Är ju naturligtvis det är en kärlekshistoria som ju är starkt påverkad av den här huvudpersonens krigsupplevelser. För i krig är det ju så att man måste älska innan det är för sent. Mm. Nästa vecka kanske du
kanske man inte
kanske
finns
man inte är kvar längre. Och det där upplevde jag. Jag var i Vietnam gång efter gång under krigsåren. Jag reste fram och tillbaka. Jag var där 10 gånger. Jag har nog tillbringat sammanlagt 12 månader i Vietnam under krig. Och folk jag kände dog. Jag såg folk dö. Man frågade efter någon som man hade träffat under en tidigare resa. Vad är han? Tyvärr. Flickor som jobbade på hotellet. Så var de borta en dag. Vad är hon? Den här trevliga tjejen här.
Mm.
Ja, tyvärr. Så där var det, va? Och när man lever i en sån miljö så... Och jag såg ju också alla soldatavsked i Hanoi. Mm. Innan pojkarna där tågade söderut. I Vietnam, det gamla Vietnam. Så var det... Det förekom inte att pojkar och flickor. Eller att några visade kärlek öppet på gatorna. Men då under de där åren så såg man i varenda park, varenda buskage i parkerna, soldater och deras tjejer.
Deras flickvänner.
Det var kärleksmöten överallt och jag frågade hur, och då sa de äldre, ja men så där var det under krig mot fransmännen också. Då var jag ung, sa en gammal man. Ja, det var så. Du vet, man, det kanske är för sent om man väntar en månad.
Och av bokens dem, och av Johan, som, ja. Han, bokens Johan, han är också reporter på fältet.
Ja, det
han,
där har jag lånat mina egna erfarenheter.
Ja, åker till Vietnam som reporter.
Ja, ja. Mm. Så att det är klart att det finns en del självupplevt i detta.
Ja.
Hur mycket exakt, det håller jag för mig själv. Men hur som helst, det är svårt att skriva om kärlek om man aldrig upplevt kärlek. Det är svårt att skriva om sorg om man inte upplevt sorg. Det är svårt att skriva om krig om man sett krig. Och det är svårt att skriva om kärlek och krig om man inte själv har sett det och varit med om det. Det finns en gammal känd roman av Remarque som heter Tid att älska, dags att dö. Han handlar om en ung soldat under andra världskriget. Remarque är mest känd för sin krigsroman från första världskriget på västfronten Intet nytt. Det var han själv soldat. Men sen som äldre så såg han ju andra världskriget på nära håll. Och han hade sin gamla erfarenhet från krig. Mm. Så skrev han den där romanen om en ung tysk soldat som är ute i kriget, kommer hem på permission, genomgår en glödande kärlekspassion. Och det är inte erotik vi pratar om nu. Det förekommer ju året runt överallt i alla fall. Utan om kärlekspassion. Mm. Och, sen sticker den där soldaten i Remarques bok ut i kriget igen och dör. Men innan han dör, kärlek. Tid att älska, dags att dö.
Är det en roman som du skulle rekommendera att
läsa? Ja, det är absolut jag det.
För vi tipsar ju också om böcker absolut. I den här podden.
Den så kan man gott gå till bibblan och låna.
Erik-Maria Remarque, Tid att älska, dags att dö.
Eller leta fram på antikvariat.
Men biblioteket har väl Remarque?
Absolut har de Remarque. På vårt utmärkta bibliotek i Norrtälje.
Det vore remarkabelt annars. Nej, om inte hade en
gång. Ja,
nu fick
så
du
kan
till
man säga.
Det. Ja. Så det här är en roman. Är det framförallt en kärlekshistoria den här romanen?
Ja, det skulle jag säga. Jag har,
är det kärnan i
reklamen så står det en kärleksroman.
Ja, det gör ju det. Det är därför jag frågar.
Ja, det är klart det är en kärleksroman. Men den utspelas under 68 när så mycket hände, och det finns ju som en kuliss mot den bakgrunden nu spelas det. Med all politik och alla demonstrationer. Men det är ju ingen, det är ingen försök att göra en bred skildring av allt som hände i Sverige då, utan det är mycket som inte är med. Men det är det som den här unge mannen,
hur gammal upplever. Hur gammal är han i den här boken?
Han är 40 år.
Han är 40 år här?
Ja, det är en bra ålder. Då är man fortfarande, man är inte så ung. Man har varit med om en del, kan en del. Och man är fortfarande relativt spänstig. Och ska man vara ute som krigsreporter så måste man kunna röra på sig. Så att,
Samtidigt så är det väl bra att vara lite livserfaren. Ja, att inte vara alltför ung.
Ja, det är det. Och sen... Mm. Ja.
Ja. Sätter du punkt för den här serien med den här romanen, eller kommer det fler delar i serien om Johan?
Bra fråga som politiker, säga, när de inte vet
kan
vad de
man få
svara.
Ett bra svar också då kanske.
Ja, jag har ju en del uppslag, och om det blir en direkt fortsättning eller om det blir ett sidospår som utvecklas, det är vägskälet jag står inför. Det är ett val som jag ska bestämma mig för nu inom kort. För så har jag gjort förut. Jag skrev ju en serie på 4 delar om en familj i Gislahamn under 150 år.
Ja.
Som handlar mycket om Gislahamn låg nära världen, nära krigen, sådana upplevelser. Så kärlek och krig där också. Så när den serien var slut, och lånade jag några personer därifrån som fick hoppa över till den nya serien och fortsätta där.
Det finns trådar mellan den tidigare serien och den här.
Och så kanske blir det igen. Mm. Jag funderar på det. Mm. Ja, så att, men en fortsättning blir det. Jag kommer skriva böcker så länge jag orkar. Mm. Jag hoppas jag blir länge till.
Men om du tittar på den här serien då, hela den trilogi. Vad är det du har velat berätta? Vad är kärnan i berättelsen? Vad är det du vill säga eller berätta eller förmedla?
Jag tror att den innersta drivkraften har varit att skriva om mina egna livsupplevelser. Och så tror jag det är för många som skriver romaner, att man vill i själva verket skriva om sitt liv. Och då skriver man inte självbiografiskt, och då kommer man undvika en hel del obehagligheter. Men de där som man var dumma mot, och kvinnan som man svek och allt möjligt sånt. Nej, då hittar man på figurer som är väldigt lika och ligger nära det egna livet. För då kan man skriva sanningen.
Mm. Det är en intressant tanke. Annars är det ju en väldigt självbiografisk och självutlämnande trend i litteraturen
just nu.
Där man inte alls gömmer sig bakom romanfigurer utan tvärtom. Ja. Vänder ut och in på sig själv. Jag tänker på Karl Ove Knausgård naturligtvis. Ja. Men också på Lars Noréns dagböcker.
Birgitta och Stenberg.
Många andra författare. Mm. Så att,
Nej, men det här är en lite mer traditionellt grepp. Att man har ett alter ego. Harry Martinsson, ska inte jämföra med sådana storheter. Men Harry Martinsson. De böckerna som hette Näslorna blomma och vägen ut. Där har han en pojke som heter Martin Thomasson.
Ja.
Och han gör allt det som Harry Martinsson har gjort. Alla vet att det är Harry Martinsson. Men han kan distansera sig lite från det. Och han kan alltid säga att det är inte jag, det är en som liknar mig. Men i själva verket är ju han i högsta grad. Då kan han gå in på alla svåra saker också.
Ja.
Som man inte skulle vilja göra om han hade skrivit en pojke som heter Harry Martinsson. Då får han heta Martin Thomasson. Det är ju ett känt grepp, det har ju varit.
Oh ja.
Strindberg, vad hette han i Röda rummet? Arvid Falk, va?
Var det så? Ja, han är ju Strindberg naturligtvis.
Han äger rätt mycket Strindberg där. Och det kan man hitta hur många som helst.
Men är det inte samtidigt också att å ena sidan ett alter ego har många drag av författaren, men samtidigt så finns det ju alltid en... Man hittar alltid på ändå, är det inte så?
Det är också fördelen att då kan man låta historien fara iväg. Annars sitter man och är journalist och håller sig till fakta. Mm.
Blir inte det lite tråkigt som romanförfattare?
Ja, det vill man inte göra, utan det journalistiska språket och arbetssättet skiljer sig från det litterära. När man är journalist är man sin egen sekreterare. Det vet alla vi som har jobbat.
Block och
på redaktionen. Man går ut och tar reda på saker, och så sätter man sig hem där nere vid redaktionen Och är det något man inte kan, går man in på biblioteket och slår upp det. Eller går in på nätet.
Nu
och
googlar
ska... Ja, nu googlar man. Eller ringer till den där människan och säger, ja, vad var det du sa? Jag måste ha ett exakt citat här. För jag... Så är man. Det ska vara sant. Man ska inte sitta och fabulera och hitta på när man är journalist.
Men det får du ju göra som författare.
Ja, exakt. Och då, när man väl lär sig det, det blir ju som frihet. Det är så spännande. Man vet inte riktigt var det ska sluta. Man far iväg.
Mm.
Någon knackar på dörren och, du, och så, och, vad du efter alla år säger. Vad kommer du nu? Vad kommer du nu? Och så får man bara hitta på något.
Men är det det som är roligast med att skriva skönlitteratur?
Ja, det är det. Det är oerhört roligt. Det är att gå upp varje morgon och tänka, nu ska vi se hur det går för dem idag. Och då säger folk, ja, skitsnack, det är du som hittar på det, du vet ju det. Nej, men det är inte så. Det far iväg och det blir, det skriver sig självt och du hänger med det.
Men du menar på allvar att du är inte helt säker på vad som ska hända de här personerna när du börjar skriva, utan de
nej,
har
men
lite...
Det får naturligtvis inte bli något helt annat. Jag har en story som jag vill berätta. Jag
har en stomme när du börjar.
Jag har ett synopsis som det kallas. Och den kan få plats på en A4. Det behöver inte vara mer än så. Det är bara handlingen, huvudpersonerna. Så här ska vi göra. Men sen, jämför med en julgran som har en bra stam och schyssta grenar, men inget pynt.
Mm.
Men stammen och grenarna står där, det står in. Men allt pynt, det hänger du på och det kommer vara spontant under resans gång när du skriver.
Mm. Och då kan det plötsligt dyka upp en liten halmbock eller en tomte, ja, vad som
visst,
helst.
Ja. Eller den här kvinnan som trodde att hon var kär i Nisse, så tittar hon ut genom fönstret och så...
Men där står ju Johan.
Herregud, är han på väg hit?
Ja.
Och så knackar det och sen så, ja, men så kom in på en fika. Och sen,
sen är det kört.
Mm.
Sen var det inte Nisse utan det blev den här. Oj, oj, oj. Ja, typ.
Hur har det varit att skriva den här romanen då? Att jobba med den här tidsperioden? Ja. För jag förstår på det att det här är en tidsperiod som har betytt mycket för dig personligen.
Det har varit en stark upplevelse, det är så. Jag har levt i den här världen och återupplevt mycket av det som jag var med om. Och det har varit mycket döda människor i huvudet och det har varit kärlekar. Så det har varit mycket.
Har det varit påfrestande eller givande?
Nej. Jag har ju inga traumatiska krigsminnen. Jag har mycket starka upplevelser men jag har inga såna där som soldater som har dödat andra människor och såna där
saker. Ingenting som du vill vända blicken bort ifrån?
Nej, det har jag inte alls. Utan jag har inga så här blinda fläckar som jag har skapat i mitt minne för att slippa och sånt. Det har jag inte. Men det finns ju mycket från krig som inte är så speciellt skojigt. Och det har jag umgåtts med. Men jag sover om nätterna och jag drömmer bara roliga och trevliga drömmar. Så att... Det var spännande.
Det har varit ett givande och spännande arbete.
Mm.
När du har tänkt igenom det, är det händelser som har kommit tillbaka som du kanske hade glömt tidigare?
Det kan nog förekomma faktiskt. Att, framförallt under skrivandet.
Mm.
Eller så en kort paus i skrivandet och så plötsligt, just det där. Mm.
Passa på att fråga dig, hur jobbar du som författare? Sätter du dig och skriver... På morgonen, äter frukost, sätter och skriver, fasta tider, som Jan Guillou säger att han gör, eller går du på inspiration?
Jag tror inte att romanfattare i allmänhet går på inspiration, utan de går på regelbundet arbete.
Hårt och regelbundet arbete.
Alltså, jag har skrivit en bok om året i 40 år. Och ibland,
det är imponerande, Erik, ibland, måste jag säga.
Och ibland två böcker om året. Och Jan Guillou, jag ska inte jämföra mig med honom, men vi har lite samma bakgrund. Vi umgicks en del då, för vi tillhör samma generationer, det var samma stora frågor, det var internationell solidaritet. Jag åkte till Vietnam, han åkte till Mellanöstern, och så träffades man och drack kaffe och snackade. Och så vi tillhör den generationen som började som reporter och reste i världen. Och blev del av den stora rörelsen där. Och sen började han skriva romaner, jag började skriva romaner. Så där har vi lite grann samma yrkesväg. Och båda har vi väl då lärt oss ett par saker. Och det delar vi med många, många andra romanfattare. Att man jobbar regelbundet. Jag kan tänka mig att man kan skriva en dikt eller någonting. Kanske på lite mer på inspiration. Och en, och en novell, det har jag lärt mig av Hemingway. Har du en novell som du kan skriva på en dag, då skriver du till du är färdig. Har du en novell som du förstår, den här kommer ta 4 dagar att skriva. Ja, då skriver du mellan 9 och 5 och sen slutar du skriva. Och då ska du sluta när det går som bäst. Då får du en flygande start på. Mm.
Man ska sluta när det går som bäst. Ja, det är tricket.
Det där säger Hemingway i en rolig liten story som han har skrivit som... Jag kommer inte ihåg vad den heter, den finns i någon essäsamling jag har där han har skrivit saker. Där han berättar för en ung man som vill bli författare. Mm. Hur gör man? Och då säger han, ja, så här ska vi göra. Och då säger han det där. Och det stämmer.
Du har tagit till dig det knepet för att få en bra start.
Jag hade nog redan kommit på det själv. Jag fick bekräftelse på att det var som man skulle göra.
Man ska inte sluta när det går trögt, för då är det jobbigt att sätta sig och börja om. Mm,
absolut. Sitta och sega och sen tänka att det får lösas imorgon. Det är inte bra. Alltså, klipp 5. Nu är 5, då slutar det.
Okay.
Sen gick han ut på krogen.
Och sen gjorde han andra saker i Hemingway. Det har man ju hört talas om.
Han gick ut och gick på krogen på Slappy Joe's eller vad ställena hette. Det gör inte jag. Men man har ju ett civilt liv, ett privat liv. Umgås med folk, kolla en fotbollsmatch på tv, läsa en bok, gör något annat.
Du jobbar så regelbundet och strukturerat. Ja, det gör jag.
Och då blir det en bok på 9 månader.
Det gör det,
Om det är svår research, men det här med Vietnam, det kan jag det utan till. Och så har jag alltid bokhyllan. Mm. Varenda jäkla bok som det är något med har jag bokhyllan. Jag har ju en fruktansvärt massa Vietnamlitteratur.
Det förstår jag.
Och jag har så mycket utklippta artiklar i kuvert där det står vad det är och allt det där. Sven Lindqvist, Göran Palm, etc. etc. Ja. Det har jag ordning på. Så att det är... Och då vet jag vad jag hade. Så jag behöver inte resa.
Du gör aldrig research hemma.
För den här boken behöver jag inte resa. Jag har rest. Och Vietnam idag är inte det Vietnam som jag levde i. Så där har jag inget att göra nu. Utan det jag har, det har jag i bokhyllan och i huvudet. Och sen är det regelbundet arbete.
Okej. Okay. Du, vi brukar ju passa på att tipsa om lite böcker också, andra böcker. Jag tänkte lämna ordet till Kim och höra vad du har med dig för tips idag.
Ja, men jag tänkte jag skulle fortsätta lite på det här lite historiska temat fast med en lite mer annorlunda bakgrund då. Nu i helgen då så är det ju, som många säkert har uppmärksammat, Eurovision Song Contest i Danmark, i Köpenhamn. Och det har ju varit lite skriverier om det här nu med tanke på den här Krimkonflikten då, om Ryssland och Ukrainas medverkan. Det buades i tisdags när Ryssland gick vidare från semifinal, så buade man när beskedet kom, och det var ju liksom väldigt hörbart även i tv-sändning kan man säga. Och de har ökat säkerheten när både Ryssland och Ukraina var med i första semifinalen, och man har ju till och med, det blev ju till och med nästan... Vilka, de som röstar på Krim, ska de rösterna tillfalla Ryssland eller alltså, ska det vara Ukraina? Så det har varit väldigt mycket politik, förvånansvärt mycket politik för vad Eurovision Song Contest, för att det där är ju oftast någonting de vill hålla utanför. Men då vill jag tipsa om 2 väldigt trevliga böcker. En bok som är skriven av en brittisk författare som heter rätt och slett Eurovision Song Contest Official History. Han heter John Kennedy O'Connor, och så finns det en svenskifierad version där det också ingår då Melodifestivalen i Sverige av Leif Thorsson, som den har skrivit, jag tror han har skrivit 3 olika utgåvor eller om det är 2. Den senaste är från 2006, så den är ganska aktuell då. Men det som är intressant när man läser är ju faktiskt att både musikstilar och händelser omkring själva evenemanget har ju väldigt, väldigt mycket samtid och mycket politik också.
Nej. Jag menar att samtiden kryper in i Eurovision Song Contest och visar sig på olika sätt.
Ja, som några exempel kan man ju ta 1969 när det var i Spanien under Franco-regimen. Det var ju liksom, ska Sverige åka dit? Nu åkte vi ju dit då, men det var ju väldigt mycket prat om det. Och Salvador Dalí hade bland annat designat liksom bakgrunden och Eurovision-märket och sådär. Men det var ju väldigt många länder som det var så här, ska vi åka dit, ska vi inte åka dit? Men det slutade med att det var ingen som drog sig ur av politiska skäl då, för att man ville hålla politiken utanför. Nej, vi kommer ju säkert ihåg 1975 när det var i Stockholm efter ABBA hade vunnit. Det var ju det här Doing the Omoralisk schlagerfestival. Som då var en motreaktion på Eurovision Song Contest. Det var ju då vänstern var väldigt emot sådana kommersiella jippon som man kallade det för. Och de svenska medierna kände sig väl tvungna att rapportera både från då Eurovision Song Contest och det här Doing the Omoralisk schlagerfestival som var på Gärdet, om jag inte minns helt fel. Där alla då, därför i den tävlingen fick ju alla som ville vara med sjunga jämfört med Eurovision då. Mm.
Så det känns som en väldigt avlägsen tid.
Det känns som en väldigt avlägsen tid, ja. Mm. Sen kan ett annat exempel vara till exempel 1990, det var ju året efter att Berlinmuren föll. Då hade ju minst 6-7 låtar ordet mur, fred och tillsammans i sig, till exempel. Så det färger ju även av sig på musiken. 1993 när det var i Irland, det var ju första gången när de före detta jugoslaviska staterna deltog som egna länder, och det var ju fortfarande fullt utvecklat krig i Bosnien, men de hade ju ett bidrag och de ringde ju till och med upp då Bosnien, alltså mitt under pågående krig, som fick lämna sina röster, och det blev ju väldigt, ja, men både emotionellt för artister och liknande och sådär, så att det kryper in fast man
och
kanske
du
inte
kan
tror.
Rekommendera den här boken?
Jag tycker man absolut, båda de här böckerna,
även
den svenska,
om man inte är jätteintresserad av slager.
Ja, absolut. Så kan man... Jag som är väldigt intresserad tycker
du
att det
är... Du är ju
precis.
Kanske vi ska säga, berätta för
listan. Absolut, här, men det är ju... Fast jag är ju främst tycker ju att Eurovision Song Contest är roligt. Alltså den svenska är inte riktigt lika intresserad. Den är rolig för att det är liksom också lite svensk.
Nej, det är den här stora europeiska...
Precis.
Som du har fastnat för.
Och de här två böckerna skildrar det tycker jag är väldigt bra. Det finns liksom både statistik men också beskrivet de här stora händelserna runt omkring. Mm. Så att det är faktiskt också... intressant tidsdokument, inte minst det som vi absolut upplever nu då. Det, här med...
det är lite europeisk historia,
ja,
också.
Ja, på något sätt är det, för det smyger ju in oavsett vad de vill eller inte när det blir en sån stor internationell...
Och snart är det EU-val.
Ja!
Mm. Kan vi påminna om också.
Ja.
Ja.
Mm.
Mm. Så att det... Jag har med mig en tjock röd bok som jag är väldigt förtjust i. Mm. Som egentligen borde vara en bok för dig, Kim. Den heter Nyponbuskar, Nyponbuskar, hela vägen Nyponbuskar.
Mm.
Och det är en samling artiklar av kultur- och nöjesjournalisten Jan Gradvall. Säger du, Kim. Och han är en fantastisk skribent på sitt område, tycker jag. Mm. Och han skriver då om kultur i väldigt bred bemärkelse. Och han drar inga gränser mellan kultur och nöje. Utan han ser med samma blick på allt från slager till... svår litteratur.
Mm.
Eller mer svårtillgänglig litteratur. Mm. Och i den här boken har han samlat då ett ganska stort urval av sina bästa artiklar. Och det är väldigt intressant läsning. Mm. Och det är Jan Gran, dels han är en duktig stilist, men han är inte enbart det, utan det är hans sätt att ta sig an de här ämnena, att han är så nyfiken på allt han skriver om. Han går verkligen till botten med research.
Mm.
Han vill veta allt om de här olika personerna han intervjuar, företeelser han skriver om.
Mm.
Och han vrider och vänder på det, tar inte för givet att saker och ting är som man tror.
Nej.
Han ifrågasätter sanningar och han vrider och vänder på saker. Och han är som sagt oerhört intresserad själv av sina ämnen. Och han kallar sig själv i inledningen, det tyckte jag var en fin beskrivning om hur han som... Mycket handlar också om honom själv, han är uppvuxen i Linköping.
Mm.
Precis som Lars Winnerbäck. Och det är ju ur en av hans låtar som han har lånat titeln. Mm. Nyponbuskar. Det är från Söndermarken. Winnerbäcks låt. Och han skriver då om sin uppväxt i en förort. Till en sorts förortsmiljö i Linköping. Som inte alls är någon tuff förort. Utan mer en sån här välmående, lite småtråkig förort. Mm. Du vet, med det här pojkrummet och Mexitegelvillan. Mm. Och gångvägarna och... Eljusspåren och ett köpcentrum. Mm. Och Nyponbuskarna längs gångvägarna. Mm. Där han cyklar till och från biblioteket och lånar böcker. Och då lånar han en textrad ur en låt. Där han kallar sig själv för... Nu ska jag se så att det är rätt. Artisten heter Bill Callahan. Han kallar sig för Smog. Och låten heter Teenage Spaceship.
Mm.
Han är ett tonårsrymdskepp.
Mm.
Och som tonåring längtar han bort och han flyger liksom ut över världen och allt han vill se, så känner han sig när han växer upp. Och sen ger han sig ut i världen för att försöka titta på allt det här som han är nyfiken på.
Mm.
Och det finns med i den här boken. Så att den, man kan läsa korta bitar, långa bitar, lite då och då, men klart läsvärd.
Ja.
Har du någon bok du vill tipsa om, Erik? Ja, nytt eller gammalt? Det är
jag läser ofta om gamla böcker. Precis nyligen läste jag om Spionen som kom in från kylan. Jan Carrés stora spionroman.
Mm.
Mest för att, jag kommer inte ihåg riktigt hur han hade byggt upp intrigen. Jag ville kolla det. gjorde jag det. Och sen dessförinnan så har jag läst en bok som var väldigt spännande. Den är skriven av Tony Samuelsson. Och boken är två böcker som hör ihop. Den första hette Jag var en arier. Och den andra heter Kafka-paviljongen. Och det är en sån här kontrafaktisk historia. Vad hade hänt om Hitler hade vunnit andra världskriget? Om amerikanerna inte hade brytt sig om att gå in. Och det hade hänt, och att tyskarna hade lyckats slå ryssarna. Och hade Hitler tagit över Europa. Och Sverige hade varit ett nazistiskt lydrike.
Och han skildrar hur det skulle ha varit i Sverige om.
Då skriver han om ett Sverige. Och det handlar mycket om litteraturens roll. Så det är spännande att läsa.
Och hur ser det här samhället ut om Hitler hade vunnit?
Till början så har de ju dödat alla judar. Det har de gjort. Men det har de då smugit med. Så att det, och det heter något annat och historien är omskriven. De har skickats utomlands för att hjälpa till att bygga upp i öster. Och det är en massa sådana där skitsnack som folk inte går på. Men tiden går och folk börjar mer och mer gå på den där historieskrivningen. Sen är det någon slags nazi-light-version som härskar i Sverige. De duktiga författarna slår man inte ihjäl, någon enstaka. Men de riktigt bra. Ledningen förstår att man kan inte kräva att författare bara ska skriva politiska böcker, för det kommer inte folk vilja läsa. Folk vill läsa spännande, bra böcker. Så gäller det att få de duktiga författarna att inte skriva antinazistiskt bara. Så de inlämmas i det där och de får en massa förmåner och de får bra jobb.
Och stipendier
och schyssta lägenheter och lite av varje. Och rätt många går in i det där och tycker att det är väl inte så farligt ändå. Man måste inte skriva om polisen, man kan väl skriva om trevliga grejer. Så att det handlar om litteraturens roll i ett sånt samhälle och vilka som låter sig, som följer med i den där
strömmen. Det handlar om anpassning, låter
ja,
det som.
Ja, i högsta grad. Och vilka det är som är tuffa nog att sätta emot och hur det går för dem och hur de försöker manipulera dem.
Är det trovärdigt, ja, den mycket. Här världen han bygger upp? Verkligen. Tror man på det?
Jag kom på mig själv att bara efter några sidor så var jag inne i den där världen. Det är väldigt skickligt gjort.
Det låter otäckt också.
Ja, det är mycket otäckt, men det är en... Det blev ju stora recensioner och sådär när han kom. Han fick ju genomgående väldigt bra mottagande för den här boken.
Det är inte så länge sedan den kom.
Nej, den kom ju nu för bara en... Ja, nu på vårkanten kom. Och det var väl några recensenter som tyckte att det är knepigt med kontrafaktiska böcker överhuvudtaget. Det är ju en genre.
Men du tycker att han har lyckats med den här egna världen?
Ja, jag tycker han har gjort det på så när man kommer in i det, och det är kända författare. Eivind Jonsson, han lyckas komma undan, han sticker till Amerika med sin familj. Annars hade han blivit, han hade nog inte ställt upp på det där. Stig Dagerman dör.
Det kan ju aldrig gå.
Honom tar de.
Ja.
Men en del andra är de. Och så är det några fiktiva författare. Det är en blandning av namn man känner igen. Jag har den där. Så
det där låter faktiskt väldigt spännande.
Det är mycket, det är en tjock bok och den är rätt krävande och så. Men, och han har ju på rätt många år att jobba med. Så att det var en spännande läsning. Det är vad jag har läst. Och sen tog jag precis igår ut en bok i bokhyllan, nämligen en gammal spionroman av Graham Greene som heter Den mänskliga faktorn.
Det är en väldigt bra spionroman.
Den kom jag ihåg att jag läste när den kom ut och tyckte den var kanonbra. Och nu så kom jag på dem då, den där måste jag nog läsa om och se vad han har byggt upp det där. För de bra spionromanerna, det är inte action att de springer och jagar varandra i bilar och sånt. Sånt har vi för mycket av. Utan det är alltså bra relationer mellan människor. När man börjar leva dubbelliv som spioner gör, då dras min kärlek in i det där och det blir, man förändras, man blir en annan person.
Där handlar det väldigt mycket om att det händer med någonting med en människa som lever dubbelliv. Man är inte, man kan inte hålla balansen inåt heller i sig själv, att man förändras väldigt
man
mycket.
Man måste ljuga till och med hemma när, om det är en manlig spion och din fru frågar, ja, vad gjorde du idag på jobbet? Ja, jag satt och vände papper som vanligt. Det gjorde jag ju inte alls.
Och du aldrig kan tala sanning med någon enda människa. Det är klart att det påverkar dig.
Ja, vem du snärjer in sig i lögnerna också. Ja, man vet inte vad man sagt till vem. Och
är då säger de sig själva att det här är inte jag, utan jag gör det här för mitt land. För vi måste nu kämpa mot någon annan.
Men då blir man ju på vägen en annan människa.
Ja, det blir man. Och det... Sånt klarade Graham Greene av att skriva om. Och det har nog John Le Carré också gjort. Ja. Och det är ju stora författare det handlar om. Och då är det kul att se hur... Så den börjar jag gräva.
Det blir nästa.
Den börjar gräva efter det.
Nej. Och här får vi nog sätta punkt för dagens avsnitt av Bookmakers. Ja. Men Kim, du har en liten hälsning till våra lyssnare.
Ja, det har jag. Det är att vi på Norrtelje Tidning nu har skickat ut på norrteljetidning.se en liten enkät till er som lyssnar på poddradio, om ni lyssnar på oss på Bookmakers eller Lincoln City. Så då kan man gå in på norrteljetidning.se och klicka på vår poddradio, och så finns det då en liten enkätformulär där. För vi skulle väldigt gärna vilja veta vilka ni är som lyssnar på oss.
Och vad ni tycker.
Ja, precis. Så går ju ett bra tips, ni som hör på det här, gå in och gör en enkät. Det går väl ganska fort.
Okej. Men då säger vi tack för oss för den här gången.
Ja, det gör vi.
Men vi är snart tillbaka. Och tack Erik för att du kom hit.
Ja, vad skojigt att vara här.
Tack och hej.
Tack och hej.